Vi längtar efter mera dig i våra liv, i vår stad, i vår kyrka, i vårt land, i vår värld. Välkommen. Amen. Varsågod och sätta ner. Vi ska hoppa rakt in i ett bibelord. Och jag läser från Matteus evangelie kapitel 7, vers 13. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in i den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Den väg är smal som leder till livet. Det finns en väg som leder till livet. Det är liksom Bibelns anspråk. Det är den kristna trons anspråk. Det finns en väg som leder till liv. Och det är liksom den här kvällens tema i predikan. Och jag heter Benjamin Sträng, kan jag säga också. Är en av pastorerna här i kyrkan och har varit med här ganska länge. Borta några svängar, bott på annat ställe och sådär. Men nu är vi här och jag är jätteglad att vara här. Sen den här hösten, några veckor tillbaka. Ganska exakt 6 veckor sedan jag och min fru flyttade från Umeå. Så. Men jag tänkte på det här med den smala vägen som Bibeln talar om. Vad är det för något? Och så tänkte jag så här, att det är oftast de svåraste vägarna som leder till de vackraste platserna. Alltså vill man till en vacker plats på den här jorden, vill man till något som är värt att se, så är det sällan en motorväg och så precis där vid sidan av vägen, där var den vackraste platsen. Och sen oftast, det finns ju vackra platser längs Riksåttan och sådär, men oftast så är de vackraste platserna liksom efter man har gått en ganska snårig, smal väg. Ni som har levt längre än mig så kan säkert intyga att livet liksom har sina passager. Det har hänt ett och annat längs vägen. Men det måste inte bli liksom... Det finns något vackert också efter de här smala vägarna. Och med Gud så måste vi tro att det finns en väg som är smal, men den leder till liv. Och därför är det värt, även om den är smal. Det var en liten hint om dagens innehåll. Men först, innan vi går in på det, så vill jag säga att Tom Cruise, han är ju inte kanske kristen på så sätt, tillhör lite annan religion och sånt, men han är en person som ni säkert har sett filmer av. Och Tom Cruise och jag, vi var på samma plats. Jag vet inte om någon annan har varit på samma plats som honom. Men jag var på samma plats som honom, inte vid samma tillfälle, men jag var på samma plats. Och det var i Norge på ett ställe. Jag och min familj, vi var hälsade på min syster som studerade där vid den tiden. Och vi var i Stavanger. Och det finns en mäktig plats som heter, passande nog, Preikestolen. Rock pulpit, predikostolen. Preikestolen på norska. Och den är väldigt vacker. Och det är en plats som många känner igen från bilder och också då från en film som Tom Cruise gjorde. Den näst senaste filmen, Mission Impossible. Och det är en väldigt mäktig känsla att stå på en sån här klippa om man inte är alltför höjd eller går för nära kanten. Och det är en mäktig känsla, det är lite förundrande, lite skräckblandad förtjusning beroende på vem man är. Men det finns ett dilemma och det är ju att ta sig upp till den här platsen. Har någon varit på den här platsen? Är det sant? Någon där? Joakim, bra. Det är värt att besöka den här. Men det är inte en så lätt väg att ta sig dit. Det är liksom inte precis bredvid en slingrig sån här trollstig eller något sånt. Utan det är du måste ta dig dit till fots. Eller så har du andra fordon. Men man måste liksom ta sig, de flesta tar sig dit längs en slingrig stig. Och det säger ju sig själv, det är liksom inte kanske det lättaste, branta sluttningar, det är hala stenar, det är fina porlande bäckar. Men det är inte särskilt lätt att ta sig dit. Man tänker att man promenerar på en stig och så är man framme och så får man ta de här bilderna och lägga upp överallt att nu är jag här. Men det är inte så lätt, för det är en vacker plats, men det är ofta en svår väg som leder till vackra platser. Så, men alla hade samma mål, alla de vi mötte på vägen, alla de som passerade oss och alla de som vi gick förbi hade samma mål, att uppleva någonting magnifikt från den här ikoniska platsen. Kan någon hämta lite vatten? Det är lite torrt här. Tack Maja. Och då tänker jag på smala stigar och svåra vägar. Och dagens rubrik, det är även om det är dårar. För att ska man gå på en smal väg tillsammans med Jesus så krävs det visst mått av... Tack jättemycket. Ge en applåd till mig. Hon är alltså inte vattenbärare utan hon är producent för den här gudstjänsten. Grymt. Ska man gå ett liv med Jesus på riktigt så krävs det ett visst mått av liksom galenskap. Kan vi hålla med om det? Är det någon som på riktigt vill leva liksom 100% med Gud så krävs det, det krävs något annat än vad den här världen rekommenderar dig att göra. Det krävs liksom något, ett uns av annorlunda tänkande och det krävs risken att bli stämplad som lite galen och mer än bara en kristen torr person, utan de tänker jag är en annan kategori. Men man kan bli stämplad som lite galen och vara beredd att se sig själv som en dåre. Det är så som Bibeln skriver, vi ska läsa de ställena. Och trots det så är det här budskapet även för dem och just för dem som är dårar av något slag. Det låter lite drastiskt att säga det här, men rubriken är även om det är dårar. Smala vägar och snåriga stigar. Och jag tänker det är väl livet, eller hur? Och ändå har vi vårt eget sätt att ta oss fram i livet med Gud. Vi vill inte ha de här smala vägarna och snåriga stigarna, utan vi vill ha de lätta vägarna. Och inte så mycket snårighet på våra stigar. Men det funkar inte så bra om vi ska ha vårt eget sätt att ta oss dit. Eller om vi vill, liksom, vi vill ha Gud och vi vill ha det som fina som han säger att han kan ge oss. Eller ha Guds kärlek, men vi vill inte ha den smala vägen. Det blir så motsägelsefullt. Det är att säga att jag vill absolut komma upp till den här prekestolen. Men jag ska hitta på något eget sätt att ta mig dit. Det finns säkert en asfalterad väg eller en hiss eller en lift eller en sån här, ni vet de här gondolgrejerna eller sånt som finns på andra fina ställen. Men nej, det finns inget sånt där. Vi ska se en kort filmsnutt här. Varsågod. Ska man ta sig upp till den här platsen, ska man liksom ge sig dit så ska man också vara en viss typ av person. Lite dårskap kanske krävs. Men då tänker jag så här, när man säger han ska ta sig upp till den här klippan och jag har också varit där. Men det måste finnas en bättre väg. Hans, det var så att han hade egentligen trillat ner från den här klippan men vi tog det för att det såg ut som att han verkligen tog sig upp den där vägen. Och hur dumt, alltså det är ju, jag vet inte hur många, det är 800 meter eller något sånt. Tror du till och med mer. Men det måste ju finnas något smartare sätt att ta sig upp. Och den här bilden bara liksom hjälpte mig att tänka att är det inte så här vi ofta gör? Vi vill liksom ta oss någonstans och vi vill tro på Gud och vi vill leva kanske som en kristen och följa Jesus. Men vi gör det på något sätt som inte är längs en smal stig utan som är på vårt eget vis. Och om vi ser på honom här, det ser ju lite krampaktigt ut. Att klamra sig fast. Och det är ju ganska mycket upp till honom själv. Om han tappar greppet, då är det hans eget fel. Om han tappar greppet så finns det ingen chans till. Men han har valt att liksom, eller om vi hänger oss fast sådär, så väljer vi att göra det på vårt eget sätt. Och det är kanske inte riktigt vad som var tänkt. Det är klart, tänker jag, att det måste finnas en väg för oss som vill följa Gud. En väg som är utstakad och som är genomtänkt. Och det är klart att den som tror på Gud och har lagt sitt liv i Guds händer inte ska behöva klamra sig fast och slå sig sönder och samman och slita sönder. Jag menar, jag har klättrat på så klätterväggar och sånt. Anders och andra vet också hur det är. Alltså, när fingrarna börjar blöda, då har man hållit i för länge. Eller tränat för lite. Man ska inte behöva klamra sig fast. Det måste finnas någonting annat än att det hänger på dig själv. Och ändå så lever vi som att det är så. Ganska många gånger. Det är klart att det finns en väg. Den är inte bred. Och som jag sa, den är inte asfalterad. Den är inte en genväg. Men den är inte heller en omöjlig väg. Skulle Gud ha liksom förberett vårt liv för någonting omöjligt, då skulle det vara någon slags ond Gud vi har att göra med. Men vi tror på en god Gud. Som har förberett en väg som inte är komplicerad, men den kan vara svår. Det är olika saker. Den är inte orealistisk, men den kan vara utmanande. Men det viktigaste av allt, den leder till liv. Som vi läste i början. Men ibland tror vi att det är orealistiskt att leva med Gud i den här världen. Och absolut, så kan det ju se ut många gånger. Men viktigast av allt, den här vägen som Jesus kallar oss på, den är smal, men den leder till liv. Och vi ska läsa som följande, Jesaja 35. Den kommer också på skärmen, men har du med en pappersbibel eller annan bibel så får du gärna slå upp den. Det kan alltid vara bra att sträcka under något i sin egen, men sträcker inte under så mycket på en skärm man kollar på. Men Jesaja 35 så står det så här. Och min rubrik i Bibeln är frälsningen, den heliga vägen. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken ska fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få och Karmels och Sarons prakt. Det ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer och styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se er Gud här. Han kommer med hämnd och med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort och den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö och den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa sev, vass och papyrus. En banad väg ska gå där, en vandringsled. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. Det som vandrar på den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. Det ska inte finnas där, men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Amen. Jag kan säga det, jag förstår inte allt av det här jag läser. Vi kan börja där. Men det är någonting i det här som fascinerar mig. Och det handlar ju liksom om någonting som Gud säger han ska göra. Någonting som ska ske med skapelsen, med människan, med de som lider, med den som sörjer, med den som lever i en torka och den som är en dåre. Ingen oren ska färdas på den här vägen. Det är liksom en helig väg. Och så kontra ändå med att den är ändå till för dem. Alltså vilken fint, vilken liksom teologisk krumelur som man inte egentligen fattar något av, men man kan ändå tycka att det är lite coolt. Gud, vad menar du med det här? Jesus kallar oss att gå en väg som leder till liv. Och då tänker jag först på orden som Jesus säger. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så Jesus gör också ett anspråk på att vara den här vägen. Finns det kanske något samband på Jesus som vägen och den här heliga vägen? Hur ska man kunna gå på den? Ja, men vad säger Jesus? Jag är vägen. Kanske vi måste förstå att Jesus gör ofta tron lite mer konkret för oss. Gud, vad är tanken med allt det här? Okej, men Jesus kom. Men det är som att de här orden från Jesus själv, att jag är vägen, sanningen och livet. Det är som att de sammanfattar hela livets innehåll. För vad är det vi söker? Jo, vi söker väl mening. Jag var på ett ganska random, jättehärligt poesi, digital poesigrej på ett ställe här i Vasa härom kvällen. Och tänker jag, hela temat för det var mening. Det är väl det mest relevanta och aktuella man någonsin kan prata om. Mening, vad är mening? Och vad är sanning? Är sanning relativt? Är det liksom, skapar vi vår egen sanning? Det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig. Om Jesus är sann för mig så kanske inte han är sann för någon annan. Nej, men tänk om sanning inte är relativt. Tänk om sanning är någonting. En tid präglad av så många vägar. Det finns livsval i mängder och det är ju härligt. Men det är också svårt. Kan vi vara ärliga med det? Det finns tusen saker vi kan välja. Och de flesta av dem är troligtvis dåliga. Det är inte så lätt. Och en tid präglad av många sanningar. Och en tid präglad av så många liv. Vi kan så skapa vårt eget liv. Vilket liv vill vi skapa? Jag tänker att det där lägger också på väldigt mycket press på oss. Det bidrar liksom till det här krampaktiga greppet på klippan. Eller ja, längs klippväggen. Det bidrar till liksom lite blodiga knogar och hårt slit. Och ett tungt liv. Men vi har liksom alternativ. Vilket liv vill vi leva? Vilken mening vill vi skapa? Vilken sanning vill vi tro på? Och så kommer Jesu ord. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Alltså någonstans, om vi är kristna eller säger att vi är kristna eller säger att vi tror på Jesus, då måste du få någon slags konsekvens i hur vi tänker i en värld som är så fragmenterad, en värld som är så uppdelad i att du kan välja och vraka i exakt allt. Jag tror vi måste höja nivån, för vad är det att följa Jesus i vår tid? För det är inte lätt, men det är inte omöjligt. Samtidigt tänker jag att vår tid präglas av att vi ska tänka att det här är allt vi har. Från att jag föds till att jag dör. Det är allt som finns. Det finns ingen evighet. Det finns ingen Gud. Det finns egentligen ingen mening. Det finns egentligen ingen sanning. Och det finns egentligen ingen väg som är rätt. Och då ska vi leva vårt liv maximalt. Jag ska fylla mina år maximalt. Jag ska vara rädd för att bli gammal. Jag ska hinna göra allt medan jag är ung. Jag ska helst se ung ut även om jag är gammal. Alltså allt. Vilken press livet har. Om vi räknar bort Gud. Det är som att hela livet blir ett så här FOMO-liv. Jag blir rädd att missa någonting. Fear of missing out. Jag blir bara rädd att välja fel. Jag blir rädd att skapa ett liv med för lite mening. Och säger Jesus, jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet. Jag tänker den här texten som vi just läste. Det är så många löften om något vackert Gud ska göra. Det handlar ju om upprättelse. Det handlar om att Gud kommer göra någonting helt som är brustet. Och jag menar, i vår tid och i vårt liv, det finns mycket sånt. Kan vi vara ärliga med det? Det finns mycket sånt som inte är vad det borde vara. Som jag har orsak, eller som annan har orsak, eller som världen bara, det händer liksom bara. För att det här är världen. Det här är vår jord, den är brusten och den gråter. Men vi har löften om att Gud ska upprätta en brustenhet som finns både i människan, men här var ju väldigt många ord, om vi tar den tidigare bilden, väldigt mycket skapelsen. Gud ska liksom återupprätta sin skapelse. Det handlar om styrka till de kraftlösa, om hopp och tro till de oroliga, om hopp och frälsning och upprättelse av det sargade. Det finns löften om en ny syn. Det handlar om att den blinda skulle få syn. Och löfte om nytt, helt nytt liv. Löfte om att stumma tungor ska sjunga. Ibland har vi ganska stumma tungor. Alltså ibland är det bara låsångarna här som klämmer i. Men det finns löfte om att stumma tungor ska börja sjunga igen. Det här är liksom inte poesi enbart. Det här är Guds ord om vad han vill göra. Löfte om att det som var torrt och livlöst ska bli fruktbart. Och här står ju också löfte om att den glödande sanden ska bli en sjö. Och jag kollar upp det här. Vad är den glödande sanden? Jo, det är när ni vet, det är så hett i öknen att det blir en hägring. Det vet vi egentligen inte, för det är väldigt få av oss som har varit på en sån plats. Men det blir en hägring och man ser väldigt suddigt. Och det ser ut som någonting som inte finns. Men här säger han att, eller här står det då att den glödande sanden ska bli en sjö. Alltså det som är så torrt och så hett i negativ märkelse att inget finns. Där ska det uppstå livgivande, en sjö. Det ska uppstå liv där det inte finns liv. Vilken liksom uppbyggnad, vilket sätt Gud vill arbeta på. Han vill skapa något av det som inte finns. Och ge liv åt det som är dött. Vi sjöng ju här, uppståndelsen har svängt död till liv. Det är liksom därför vi lovsjunger, därför vi pratar om Jesus. För att det är det handlar om. Men här är en väg som också väcker frågor, en smal väg. Och vi ska ta nästa bibelställe. Det står så här i Johannes 14. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Och så lärjungen Thomas som säger: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Och nu känner ni honom och har sett honom. Thomas som alltså har levt med Jesus, och det här kan ju vara lite pinsamt, men man säger att, fader, hur ska vi veta vilken som är vägen? Hur ska vi veta vart du går? Och Jesus säger så här: du har ju levt med mig, du borde ju ha förstått att det är jag som är vägen, det är jag som är sanningen och det är jag som är livet. Men om till och med lärjungen Thomas inte förstod det där, så är det ju ganska okej om vi säger att, vet du vad Gud, jag förstår inte riktigt det här. Med den här smala vägen och en helig väg och gäller det faktiskt mig? Men en väg, tänker jag, det är någonting man färdas på. Alltså kristen tro för oss, det kan inte stanna vid en fin tanke. Det kan inte stanna vid ett kors runt en hals. Det kan inte stanna vid en bibel i en bokhylla. Det kan inte stanna på en lovsångslista på Spotify. Det kan inte stanna med ditt dop eller med stanna med att du bara en bön till Gud för 10 år sedan. Nej, det är en väg. Och en väg liksom färdas man ju på, eller hur? Extremt onödigt. Ingen kommun i det här landet eller staten investerar aldrig i vägar som inte leder någonstans. För en väg finns för att leda någonstans. En väg färdas man på. Den leder någonstans och en väg knyter samman en punkt med en annan. Och en väg, den hamnar man ju liksom inte på. Alltså vem av oss har bara hamnat mitt på en väg? En väg väljer man, kör in på och färdas på. För att man är på väg någonstans. Den som har hamnat på en väg, mitt på en väg. Jag vet inte hur du hamnar där i så fall, men det låter speciellt. Du kan gärna berätta åt någon. Det finns säkert en spännande berättelse. Utan väg väljer man. Eller hur? Och jag tänkte på det med vägar då igen. Allt handlar om vägar idag, så ni får stå ut. Ingenjörskonsten och byggnadskonsten har gjort mycket för vägarna. Broar som finns. Jag fattar, jag är inte överhuvudtaget någon ingenjör. Jag har annan utbildning. Och jag har all respekt, eller väldigt stor respekt för ingenjörer. Jag fattar ingenting hur man räknar ut grejer. Hur det ska hålla, hur det ska byggas. Alltså det är imponerande, men jag förstår inte. Men de som förstår det, de har gjort allt för att bygga de här vägarna, planera på alla extrema ställen, tunnlar genom berg och broar över vattendrag och vägar på de mest utmanande platser i världen. Och så tänker jag att den mest storslagna planeringen av vägar måste väl ändå vara Guds väg. Alltså vilket märkligt sätt att han säger att en helig väg ska gå där och du ska få färdas på den. Alltså vägar är något avancerat och Guds sätt att använda bilden av en väg. Och Guds sätt att skapa en väg genom Jesus på korset öppnar en väg för oss. En väg som leder från synd till helighet, från död till liv och från fördömelse till frihet. Liksom redan nu kan vi gå på den här vägen, men vi är ju inte framme ännu. Men redan nu kan vi börja. Vi kan ta nästa bild. eller en bild på riktigt. Så här ser det ut uppe på den här platsen. Det är extremt vackert. Och det är ju en väg som leder upp dit. En smal, smal väg. Stig kanske vi kallar det. Och jag kan ju säga kort, alltså när vi skulle upp till den här. Vissa hade ju inte beräknat att det skulle vara tungt. Och det är ju nästan skrattretande, för det är klart det är tungt att ta sig upp till en sån här plats. Det var liksom amerikaner av XXL-modell som inte har gått på en stig i Europa och Skandinavien och uppåt på väldigt länge, kanske någonsin i sitt liv. Det var tyska turister som var väldigt naiva och trodde att ja, men det, man tar väl liksom en liten kaffekopp med sig och så går man upp. Jag kan säga, när vi gick ner från det här, den här predikastolen, det var ju så här frivilliga arbetare som jobbade med typ räddning av turister. Fick bära hem folk som hade liksom stuka fötter. Säkert någon som någon gång har brutit något och allt det där. Det blev mörkt, folk har inte beräknat hur lång tid det ska ta, hur tungt det ska vara, hur mycket svett det kräver, hur mycket vatten du borde haft med sig som inte hade med sig. Det är tungt, det är liksom en smal väg. Och absolut, den leder dit upp och den leder dit ner. Den leder till vackra utsikter och den leder till upplevelser för hela ditt liv. Men det är ingen enkel väg. Så om inte man är riktigt beredd på det så står man där chockerad när någon kommer och bär en på en bår. Jag förstår. Och de måste ju lägga enorma resurser. Hela den här kommunen i Stavanger där det här finns. Det är ju helt extremt vilka frivilliga. Alltså här om man är med i någon frivillig volontär. Om man spelar i låsången eller fixar kaffe. Man kan ju känna att det är lite tungt ibland. Men att släpa hem tyska turister. Där går väl ändå gränsen. Nej, men för de ska också uppleva. De har hört att det där är en vacker plats. Men vet ni vad? Det är lite som med dig och mig. Alltså här, man har inte tänkt på att det kan vara lite utmanande att leva ett liv med en tro på en Gud i den här tiden. Och så har man då folk som får släpa hem en på en bår för att man inte har beräknat att det faktiskt kräver någonting. Och jag säger inte att det är omöjligt eller att det inte går eller att det inte är värt. Men om det är en väg Gud kallar oss att gå som är smal men som leder till liv, då måste vi ju någonstans tänka att Gud, hjälp mig. Jag får be till Gud, helig ande kom, ge mig kraft för det här. Men om vi tror att vi ska göra som Tom Cruise och hänga där med blödande fingrar och någonting hade vänt med hans face också. Men om vi tror att vi ska göra det som han, så är det ju liksom en extremt tung väg framför oss. Och en del av oss ser ut så i våra hjärtan och i vår själ. Vi ser sönderslagna ut. För att vi har inte valt att lägga vårt liv i Jesu händer på riktigt. Vi har inte valt att gå den smala väg han kallar oss. Och det är inte han som straffar oss. Utan ibland är det vår egen dumhet. Den heliga vägen, det här kan ju låta storartat och religiöst och avancerat. Men det är ju absolut inte. Picka ju håll på den myten direkt. En banad väg ska gå där. En vandringsled. Jag gillar det, vi har ju massa vandringsleder här. Vi vet, vandringsleder de är smala, men de leder ju någonstans. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. Ta in det en stund. Ingen som har någon fläck och problem och synd och svårighet i sitt liv ska gå på den här heliga vägen som Gud har stakat. Men den är till för dem. Den är till för dig. Så alltså någonstans öppnar ju Gud en väg som inte är omöjlig och svår. Utan som är liksom bara, den är mest utmanande för vårt ego. Den är mest utmanande för vårt sätt att se på hela livet. Är jag beredd att gå på den här vägen som Gud kallar mig att gå? Och som jag sa, rubriken i min bibel, det var frälsningen, en helig väg. Så det handlar ju om att frälsningen, det är en helig väg. Den är till för alla, men alla kan ju inte välja den. För många kommer ha svårt att släppa sitt eget grepp. Men för den som är beredd att släppa sitt egna grepp och gå tillsammans med Jesus, så kommer det gå. Vi kan läsa i första Korintierbrevet, jag tycker om det här stället. Det var lite konstigt för att jag hade tänkt ta det här stället och så läste jag Olivia det här sammanhanget i morse. Så insåg jag att det här är ett extremt bra bibelsammanhang. Första Korintierbrevet 1 och 18 står det så här. Om korset är en dårskap för de som går förlorade. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det Guds kraft. Det står ju skrivet att jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Alltså när vi pratar om korset och att ta sitt kors eller att ge sitt liv till Jesus, det är klart det låter som dumhet egentligen. För den som inte vill tro på det. För den som vill hålla sig fast i sin klippkant för sig själv. Men för den som lägger sitt hopp hos Jesus så blir det något helt annat. För dem som blir frälsta är det Guds kraft. Och då är det väl saksamma vad någon annan tycker. Men om det här blir liv och mening och en väg för våra liv så får väl andra tycka vad de vill. För det här är Guds kraft. Frälsningen är Guds kraft. Frälsningen är en väg att gå på. Och så vidare står det, jag tror det här är inte på skärmen nu, men så står det att se på er egen kallelse. Det var inte många av er som var visa på världens sätt. Det var inte många som var förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud. För att förödmjuka det visa och för det som för världen var svagt utvalde Gud. För att förödmjuka det starka och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud. För att tillintetgöra det som fanns till. Varför väljer Gud det svaga? Varför gör Gud det här? Varför väljer han det dåraktiga? Jo, det står till sist. För att ingen människa ska berömma sig av Gud. För det handlar inte om oss själv. Det handlar om att Gud väljer och kallar vilka människor han än vill. Och det här går in till det sista nu. En inbjudan till varenda människa. Gud kallar och väljer vem han vill. Det är en helig, mäktig väg från Gud. Men den är till för dem som är brustna, bristfälliga. De som har synd och svårighet och smärta. De är inbjudna. Det betyder att jag är inbjuden. Det betyder att du är inbjuden. Men det betyder framförallt också att det är mer än bara ett frälsningsögonblick. Utan det här är en väg att gå på. Ett liv att vandra med Jesus. I psalm 23 så läser vi att han ger liv åt min själ. Och han leder mig på, vadå? Rätta vägar för sitt namns skull. Det finns alltså vägar som kan vara fel i vårt liv. Alla vägar leder inte fram till Gud. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han leder dig på rätta vägar. Så vad har vi sagt för det första? Om ett löfte. Kan ta nästa bild. Det finns ett löfte om att Gud ska upprätta och ge liv. Och för det andra. Redan nu, det finns en väg som är över alla andra vägar. Som kanske är lite osynlig ibland. I vår distraktion. Men en väg från Gud. Genom Jesus. Och det finns en inbjudan som gäller varenda en. Och som gäller dig. Jesus välkomnar det oväntade. Den som tycker att man inte är tillräcklig. Nej, men det är exakt dig som Jesus välkomnar. Det är ganska drastiskt egentligen. Jag förstår att folk har svårt med en Jesus som säger att jag är vägen. Jag är sanningen och jag är livet. Men det är den Gud vi tror på. Så det finns liksom chans att gå från det här krampaktiga Tom Cruise-greppet. Han är ju stark så han kan ju säkert hålla sig kvar länge. Vi är också starka, vi håller oss ofta fast ganska länge. Men frågan är det dags att säga till Jesus att okej, okay, jag vill gå din väg. Fräls mig. Led mig på din väg. För ditt namns skull. Led mig på rätt väg om jag är på fel väg. Upprätta det som är söndrigt i mitt liv. Om det finns relationer. Om det finns torka i min ande och i mitt hjärta. Gud, kom med något nytt. Jag vill bara till sist säga att där, när Bibeln talar om främlingar och dårar och allt det här, så handlar det om oss. Jag var lite nervös. Kan man lägga en rubrik på en predikan? Även om det är dårar. Vem pratar jag om? Pratar jag om de som inte är kristna ännu? Nej. Jag pratar om mig själv. Jag pratar om dig. Även om du är en dåre på något sätt. Om inte annat för att du fejkar till så mycket. Du är människa, du misslyckas. Men det gör inget, det är liksom en del av paketet. Även om du är som du är. Guds kärlek är enorm för dig. Även om du är som du är. Även om du ser dig själv i spegeln och ser att du är en dåre. Att du inte, du kommer aldrig räcka till. Du kommer aldrig vara någon som Gud väljer. Så säger Gud, det är dig jag väljer. Kan vi ställa oss upp tillsammans så ska vi avsluta det här strax. Gud har aldrig exkluderat, utan han inkluderar. Det står att så älskar Gud världen att han gav sin son för att ingen som tror på honom ska gå under. Det betyder att alla som tror på honom ska få liv. Och jag vet inte var du befinner dig nu, men du kan säkert se, är du den krampaktiga? Eller är du den som går på den smala stigen som sakta men säkert leder framåt? Behöver du få gå frälsningens väg och du har inte tagit det beslutet? Bibeln talar väldigt tydligt om den som tror på Jesus blir frälst. Blir räddad, blir född på nytt. Det är inget som händer av sig själv. Det händer när du medvetet säger att okej, jag vill ha den här vägen. Jag vill påbörja en riktning längs den vägen. En Jesusväg. Flera av er har säkert sett Jesus Revolution-filmer. Vi var med ungdomarna och några andra och sådana i fredags. Och det var så nice. Det var ju, de körde ju hela tiden här. One way. Alltså 70-tals Jesus Revolution grej. Lämna hippie grejer och droger och så var det så här. Det finns bara en väg och det är Jesus. Det är kanske inte så populärt att prata om, men vi behöver ta ett beslut. Så om du är här, vi stänger alla våra ögon. Eller vad heter det? Släcker våra ögon. Stänger våra ögon. Om du är här som vill säga att Jesus, jag vill gå på din väg. Jag vill gå på frälsningens väg. Jag vill ta emot dig i mitt liv. I all enkelhet så vill jag bara be med dig idag. Du ska få välkomna Jesus och du ska få välja en väg tillsammans med honom. Så om du finns här som vill bli frälst, vill ta emot Jesus och börja en vandring. Inte liksom för att du har allt under kontroll, utan för att du vill släppa ditt eget grepp. Och börja en vandring med Jesus från och med den här stunden. Så med alla blunda så ber jag att du sätter upp din hand. Finns du här som vill ta emot Jesus i ditt liv? Så ska vi be en bön alldeles strax. Finns det ännu någon? Jag har sett dig. Ja. Vi kan be tillsammans. Tack Jesus. Tack att du gav ditt liv för mig. Tack att du öppnar en väg för mig. Och tack Jesus att du gav ditt liv för mig. Du ser mig där jag är. Du ser mitt krampaktiga grepp. Och jag vill släppa mitt eget grepp. Jag vill inbjuda dig i mitt liv Jesus. Tack för att du dog på korset för min skull. Så att jag skulle få ta emot frälsning från dig. Välkommen in i mitt liv. kommer lovsjunga en stund. Om du bara till Jesus från ditt hjärta och bjöd in honom nu, så kom gärna fram till förbön, berätta för någon. Vi har alltid förbön också i slutet av mötet nu, så det är du välkommen.